Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå. Då är det då alltså. Ja, det är vi då. Det är vi som är tillbaka. 30 plus trevar är här med ett splitternytt avsnitt.
Ja.
Straight from your sportlov.
I'm a mess. Don't know how I got here but I'm blessed.
Men hörni, vi kommer ju precis som vanligt idag, det blir verkligen lit av vart, som man säger.
för vad
det,
spännande.
Det är verkligen lit av vart that's been on my mind. Men jag tänker vi ska ju såklart börja med sen sist grejerna, vad vi har haft för oss i veckan som har gått. Ja, det är bara att ta stafettpinnen, den som känns manad.
Ja, ska jag börja?
Jag gör det.
Kanske.
Gör det, Klara.
Kanske. Nej, men det har varit en riktig pissvecka på alla sätt, skulle jag säga.
Ja, det är det. Det är sjukdomar nu igen, va?
Ja, det är sjukdomar och dödsdomar, tyvärr. Och,
ja, men just det.
Ja. Jag har ju pratat här i podden tidigare om att jag har en kusin som är sjuk och... Han har blivit sämre på trots behandling. Så nu har de bestämt sig för att avbryta behandlingen och han är inlagd på palliativvård.
Ja, det är hemskt.
Ja, det är fruktansvärt. Och det är så fruktansvärt också hur allting har gått till fram tills han fick sin diagnos. Att han har kommit till sjukhus och bara kräkts och haft så ont så han inte kan gå. Och de har kikat i hans journal och sett då att han har haft ett struligt liv tidigare. Och varit på botten verkligen. Mm. Och sen nu, han har ju liksom tagit sig framåt och uppåt i livet. Och är nu en... Ja, men alltså så här, den resan han har gjort är otrolig. Och han säger själv liksom de... Många som han känner som har försökt att göra den resan har inte överlevt. Så jag var hälsade på honom i måndag, så då hade han fortfarande inte fått något besked. Utan då var det fortfarande att han skulle gå på nästa immunterapi. Liksom.
Mm.
Och så, vi hade en skitfin dag. Vi höll på och liksom sprang runt på sjukhuset och han satt på en rullator med en syrgastank. Det var en fantastisk dag. Jag skrev också ett blogginlägg om den här dagen på L, som ni kan gå in och läsa.
Mm.
Och sen kom beskedet då. Två dagar senare.
Men hur mår han? Alltså hur är han, hans mod? Alltså vad säger man? Vad är han vid för mod?
Både och. Han sa att efter han hade fått beskedet så var det ändå någon form av lättnad. Att nu vet han.
Mm.
Nu... Och det rör sig enligt vården, det är kanske 8-12 veckor liksom.
Åh, herregud. Hur gammal är han?
Han är 36.
Ja.
8-12 veckor, det är liksom sån, det är ingenting.
Och då att han, för nu får han ju inte heller någon behandling mot cancern, utan han får ju bara smärtlindring. Mm. För det är jättemycket som sitter på bukspottkörtel eller sådana ställen som gör ont liksom.
Mm.
Så han får smärtlindring och oro, så han har liksom en port för i armen in, och så står det med tejp på, så står det oro och så står det smärta på den andra, och sen kan han trycka på en knapp var 20:e minut och då kan det administreras oro eller smärta. Och sen när jag pratade med honom i helgen så sa han att det pendlar ju upp och ner såklart, att han kan känna en sån fruktansvärd ångest och sen att han kan känna att ja men fan, nu är det så här. Det är så här bara.
Mm. Mm.
Och sitter, för han vill liksom inte att hans mamma ska behöva hålla på med begravningen, så han sitter och planerar sin egen begravning.
Åh, herregud.
Men jag kan tänka mig att det är ett sätt att hantera också sitt eget öde på det viset, att liksom få göra någonting praktiskt, alltså få känna att man gör någon liksom, alltså det är säkert att det kan vara, finnas en lättnad i att ha ett faktiskt uppdrag in i det sista, att liksom ta hand om sitt eget eftermäle på något vis. Spekulationer såklart, men jag gissar att det säkert finns ett värde i det där också för en själv liksom.
Men när jag så, nu känner jag, för vi skulle åka upp till Stöten och det har varit lite så här, vad kan jag åka? Jag vill vara nära om det händer någonting. Och sen så känner jag bara, jo men vad fasen, det är typ, det går att flyga ifrån Sälen om någonting händer. Det går tåg. Jag kan ta bilen och dra, så får väl Kjell hyra en bil med barnen sen. Alltså, och så när vi kommer hit igår då, så vaknar vi vid liksom 11 typ och Poppy skriker sig igenom hela natten och har hög feber igen och så här.
Det låter som du har haft en kanonvecka helt enkelt. En riktigt superlativ, det här lät riktigt peppigt för din del.
Ja, och sen samtidigt så blir jag ju så här, herregud, liksom så här, att trist att vara i fjällen med ett sjukt barn. Alltså så kör det vabb på semestern som man betalar massa pengar för. Mm. Men samtidigt bara, vad fan är det? Vad gör det? Man har allting, alla liksom små krämper. Alltså så här, att jag går och gnäller över analklåde. Nej men på riktigt. Och ja, det är ju jobbigt med analklåde. Det är ju det. Den är ju där hela tiden.
Det är jättejobbigt.
Men liksom man får ju sånt jävla perspektiv på grejer.
Ja.
Man inser att så här, fan, livet är så kort. Jag och Adam, vi fick ju upp kontakten igen för ett tag sedan. Typ under pandemin började vi höras lite grann igen. Och sen har vi liksom hela tiden sagt så här, men vi ska försöka ses, vi ska försöka ta en fika eller ett glas vin.
Mm.
Och sen har det liksom från båda hållen bara skjutit lite på tiden för att vi lever liksom väldigt olika liv och sådär. Och sen, men vi tar det sen. Och sen så finns det snart inget.
Nej.
Inget sen.
Ja, det är så bizarrt.
Och där, och det är också så här, om man vill lyssna på den, för det är mer än, vad ska man säga, det jag berättar i Tabberaset i den här veckans avsnitt är mer av en monolog då, när jag går igenom allt. Men när jag kommer till slutet så berättar jag också om min övertygelse om att det faktiskt finns någonting mer efter det här.
Mm.
Och jag känner det mer och mer, att den här världen som vi vet, den här tiden som vi har uppfunnit, den tiden som Einstein säger egentligen inte finns. Alltså tiden är en konstruktion. Tiden är relativ, det är hela relativitetsteorin. Energi och materia är egentligen ingenting mer än energi och materia, och därför är det så märkligt att vi finns. Att i den här kroppen så är de här atomerna en kropp, och på kudden så är atomerna en kudde, och allting består av energi, men ändå så liksom, vi finns och vi finns inte på samma gång. Och när man tänker på det så inser man ju att Då kan det ju absolut finnas någonting efter det här.
Mm.
Och om ni har kikat på den här Surviving Death, tror jag den heter på Netflix.
Mm.
Det första avsnittet. Det finns om reinkarnation och det finns om typ så här, prata med, medium, prata med människor på andra sidan och sådär.
Mm.
Men det första avsnittet också med, som jag har pratat om förut i podden här, om...
Ja, exakt. Kvinnan och hennes son, va?
Ja, när det är den upplevelsen när hon är död i typ så här 20-30 minuter i en kall fors när hon paddlar kajak. Och hjärnan håller sig ju intakt, fastän för att det är så kallt i vattnet. Och när hon kommer tillbaka och de återupplivar henne så har hon varit i någon slags annan verklighet där hon också har fått veta allt som hände i tiden på något vis, på något konstigt vis. Och att den platsen är varm, men den har liksom, den är liksom märklig, den har ingen riktiga konturer kanske.
Mm.
Och hon får veta typ att hennes son kommer att dö när han är 18.
Just det.
Och hon berättar inte det här för sonen. Hon berättar det liksom för sin partner eller hans pappa och liksom några. Men ingen säger det till honom. Och sen när han är 18 så är han ute och kör med sin flickvän. Och de omkommer i en bilolycka.
Ja, för fan.
Så sådana grejer som man bara, fan. Ja, men, det här är nu. Men det finns nog ett sen. Jag tror fan det. Jag tror det.
Ja, men precis, att energi inte bara kan upphöra liksom. Men sen så men jag tänker också att det här är ju liksom, alltså det är ju en tröstande tanke också att tänka att att vi inte har alla svar och vi inte vet allt. Nej. Och det är klart att det finns världar vi inte har en aning om liksom, alltså så här, och så måste det ju få vara. Jag vet inte, på många sätt kan jag ofta uppleva liksom någon slags, inte avundsjuka, men lite avund för, på alla som har liksom någon slags övertygelse, om det nu är religion eller om det är liksom mer spirituellt eller om det är mer naturvetenskap, men bara att ha en stark övertygelse om vad som kommer sen, vad som händer liksom när man dör. Jag kan liksom känna att så här, gud vad trösterikt att vara övertygad om liksom vad det nu är man är övertygad om på något vis.
Håller med.
Men det är inte alltid det. Men vad heter det?
Man kanske inte behöver klä allt i religion heller, men att det ändå är där någonstans som det bor. Och,
ja, men det är ju det jag säger, att vad det än nu är man tror på, om det är religion eller något spirituellt eller naturvetenskap eller vad det än är liksom. Men att ha en övertygelse.
Och vi har ju haft några sådana grejer. Jag kommer ihåg när mormor hade gått bort, så var det under ett tag då en sädesärle, för mormor och morfar byggde en stuga i Sverige nere vid vattnet i Lausviken, som de köpte tomten för 50 kronor kvadratmetern på 50-talet. Helt sjukt när man tänker på det idag. Och sen morfar byggde stugan med sin pappa, och sen när hon gick bort 2008 då, mormor, så dykte upp en sädesärle, och mormor älskade sädesärlor. Och den här sädesärlen började gå in i huset. Så den var där, för då hade min moster tagit över stugan, så den var alltid där. Och morsan bara, men det är ju mormor. Så en galen sädesärle som bara hålla på. Och sen när man har kikat lite på det där, så är det ganska vanligt typ med just fåglar som en symbol för...
Ja, men vi var ju helt övertygade om att farfar var en sån här slända.
Trollslända, va?
En trollslända, precis. Ja, men det har jag pratat om förut. Men det är också, det är ju återigen en trösterik tanke liksom, när man helt plötsligt känner sig lite övertygad om att jag får så många tecken nu på att det är på det här sättet. Du finns tröst i det också liksom på något vis. Ja, men det där var ju då det korta svaret på hur har din vecka varit. Så ska vi ta det långa svaret nu då?
Nu tar vi det långa. Har ni 5 timmar så ska vi dra igång bara. Nej, men...
Det landar bara på 26 minuter här. Så att,
Jag vill bara att ni som lyssnar... Så här, nej. Jag vill att ni tänker också nu. Även om det finns ett sen. Mm. Tänk nu. Med de som ni... Jag liksom vill styra upp och träffa, och som ni har liksom tänkt på länge att ni ska hänga med, och som ni saknar och som ni älskar. Alltså så här, livet är liksom så jävla oberäkneligt, och man ångrar så mycket, eller typ det man ångrar är det man aldrig gjorde eller aldrig hann säga. Och jag gör inte det misstaget. Utan gör nu. Nu.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och nu sitter du, Sofie, på en alptopp och lever life.
Ja, precis. Nej, men herregud. Det här blir svårt att brygga på något som helst sätt.
Men det är ju livet. Ja. Det är livet. Jag vet.
Men jag får gå liksom från din, tror jag, den där liksom materiasnacket och landa någonstans i rymden istället. Mm. Där tycker jag att vi börjar. För jag hade möjligheten att bli inbjuden till Berlins filmfestival av min kära vän Johan Renck som...
Den lille Johan
hade världspremiär. En gång till.
Den lille Johan Renck.
Exakt.
Geni.
Ja. Och det är också roligt. Det var det jag skrev in i min telefonbok när vi träffades för typ 20 år sedan. Inte hans namn, utan bara geni. Och sen hans nummer. Ja. Så att det stämmer väldigt bra överens. Jo, då var det nämligen världspremiär på hans film Spaceman med huvudrollsinnehavaren Adam Sandler. Och det var ju bara spännande i sig att landa in i någon annans värld. Det är inte så att jag är på Berlins filmfestival så ofta, eller i den världen.
Nej, sjukt nog. Sjukt nog.
Ja, eller hur? Mm. Nej, men det var en fantastisk upplevelse, och också hur stolt man blir som polare att sitta där och tänka så här, ja, men för några år sedan så funderade man så här, ja, men vad kommer det bli och vad ska du göra? Och sen så sitter man där och bara, är det så att jag nu applåderar regissören och skådespelaren bredvid är Adam Sandler, och bredvid honom sitter Carey Mulligan som också är en av huvudrollerna. Alltså det är ju fantastiskt. Så det var, och det här är, jag tror att den har premiär 1 mars om man är sugen på Netflix. Och det här är då liksom ett äventyrsdrama i rymden. Han är, Adam Sandler är på liksom en solo mission i rymden, och så händer det en massa saker. Jag ska inte säga för mycket, men den är... Det kommer inte vara så som man ser själva affischen för filmen, utan det här är liksom lite mer filosofiskt. Och jag tror att man efter filmen kommer tänka så här, att det finns små spacemans i alla relationer. Alltså någon som kanske är lite mer ego än den andra, om man ska liksom dra en metafor här, och sticker ut i space och kanske inte tänker på den som är hemma. Det är väldigt liksom det är lätt att dra paralleller. Och i det här fallet är det då liksom kvinnan som är hemma, som känner liksom att du har typ huggit av alla mina armar och all den jag är, liksom, vem är jag kvar? Jag är bara liksom kvar i någon ensamhet, och du kör på ditt ris och din karriär och liksom, ja. Och nu blir det väldigt enkelt att tänka så, eftersom han är ute i rymden och hon är hemma kvar på jorden. Men jag tror att i många förhållanden så tror jag att man kommer liksom börja, man kommer få en liten tanke med sig hem i varje fall efter att ha sett filmen.
Ja. Jag är nog spaceman där. Eller nej, kanske spaceman både två. Men om vi säger så här, jag är spaceman i att jag kanske drar ut på krogen och lämnar hemmet. Kjell sitter hemma med avskurna armar och ben. Nej.
Ja, precis. Det är väldigt bildligt. Och sen så är det en spindel med i detta äventyr också, som är den där som knackar på och vill prata allvar. Mm. Tankar och känslor och så. Mm. Ja,
och som man,
det är något att titta
som
på.
Man inte alltid vet om det är liksom någonting han, alltså att det är en symbol för hans galenskap, liksom, om det verkligen är någonting som finns eller inte. Ska väl sägas.
Exakt. Ja, verkligen. Mm. Och sen efter filmen så var det efterfest på Soho House i Berlin. Och tänkte jag så här, ska det ändå bli roligt att träffa Adam Sandler. Så jag har liksom laddat upp där. Vi står vid ett litet bord. Och så lagom till att Johan och Adam Sandler kommer fram, så står det också ett glas champagne på det här bordet, som jag givetvis, liksom, när jag ska sträcka fram min hand, också titung, slår över honom.
Oh, I'm sorry, you can't take me anywhere.
Det var exakt min kommentar. Det var exakt min kommentar. Jag bara, can't take me anywhere. Nej, men det här är så det är. Och så får man liksom en liten fistbump tillbaka och bara, du är precis den jag tror att du är. Det där tog du bra. Och sen visade sig vara, tror jag, liksom mer den, precis den komiska filmkaraktären som man har sett honom. Det här är ju en allvarlig roll han spelar, absolut, i den här, men han är ju absolut mycket mer sitt komiska.
Mm. Mm. I livet liksom. Ja,
jag fick liksom den, det är liksom, det är den uppsynen och den studsen i steget och snabb på repliker.
Kan man få säga vad jag tycker var det roligaste av allt? Vi har ju haft en debriefing om detta. Jag vill ju veta sekunden du var klar där. Får man lägga till vad jag tycker var roligast av allt?
Att du, jag vet inte vad du kommer säga nu, så att det är möjligt att du kommer behöva i så fall paketera den lite grann.
Ja, nej, men det är alltså då kombinationen av att Sofie kör den där skjutsar ner ett glas champagne över honom när de ska hälsa, och sen då när Johan när det är dags för Adam Attan och Adam Sandler och hans fru går först, och precis bakom kommer ju Johan och Elin då. Och Sofie och Filip står ju liksom vid sidan av röda mattan, och Sofie ska liksom woohoo till Johan och Elin. Adam ser ju bara, alltså, i och med att det är han som står på röda mattan, så låter det ju som att this superfan håller på.
Den galna personen
som håller på här, woohoo! Och han bara, okej. Blom i brallan, superfan. Det tycker jag, alltså, är
jättekul. Det är snällt av dig också nu att du säger liksom röda mattan, för det här var dessutom ännu värre. I hotellobbyn. De går liksom tåget, alla skådisar, för att de ska göra röda mattan. Så det är ännu mer så här, jag är liksom den här som har liksom hört att det är på det här hotellet han bor. Jag har tagit mig dit. Jag står där och jag vet var de kommer, vilket rum de kommer komma ut från. Som ett riktigt freak.
Som en stan, helt enkelt. Du var en riktig stan.
Lite sån där, du vet, det är alltid lite funkisar. Det är bara funkisar som står liksom vid någon TV-produktion eller någonting sånt där, eller röda mattan med sitt autografblock. Det är du nu,
jag var den. Jag var den. Och sen så fick jag också så bli påmind om liksom att, alltså, hur många paparazzi som ändå lever runt det här då, liksom utanför hotellet, och att det här var precis på samma sätt som när jag jobbade röda mattan, fast var den som intervjuade, så var det ju alla paparazzi står bredvid, och så får man liksom bilder på dem som är viktiga att fotografera. Ja. Mm. För det är så kul, för du kan ju inte ta för givet att fotografen vet liksom, kanske Mulligan och Adam Sandler, men liksom. Och att första gången jag jobbade New York Fashion Week och bara ska gå in, så var det som ett kamerablixteri, liksom fyrverkeri, tills någon säger no, she's no one. Alltså den liksom har alltid liksom suttit kvar. Yes, I'm no one. Men att det här fick jag uppleva liksom hela den där världen igen, fast ur liksom ett filmperspektiv då.
Men det, jag hade det omvända, för jag hade också varit så här lite för mig, du vet, att någon tvingade in den i början då på röda mattan, och man bara, nej, jag ska inte gå den här röda mattan, det här kommer att bli så fel. Och sen så liksom, är det typ ingen som vill ta ett kort på en. Man märker typ att någon tar så här pliktskyldigt ett kort för att vara snäll. Men så var jag på Mamagalan för något år sedan och då hände ju det omvända när ja, men det börjar typ med att man ser att någon tar en så här pliktskyldig bild. Och sen kommer en snubbe från typ Expressen eller någonting som bara, Klara Doktorov, jag vill ha dig på bara en singelbild, bara med dig. Och då börjar ju alla smattra av bilden när de fattar att okej, vi har missat det här är någon.
Superstjärnan är här nu.
Ja. Och sen de andra bara liksom har tagit sig in i bilden och bara okej, så ditt namn var Klara Doktorov. Men det var ju så märklig grej när man vet har klämt sig in med två andra och sen bara nej, Klara, vi ska ha en singelbild med dig. Det var en jävla bizarr grej, för jag hatar det där man ska gå och man ser att
nej, men det, jag tror
att alla bara vinkar förbi en.
Nej, men jag tror att det var liksom ganska, alltså, det var nog lite jobbigt för min när hon behövde gå röda mattan med mig på Elgalan, för att då är det väldigt mycket så liksom, Tove liksom, och hon bara okej, jag kliver väl bak och bara Tove, vi kan få en singel med dig. Och så jag tror att det var en sån här humbling moment för her, liksom. Och jag tänker att jag får varna folk som jag tar med mig ut på olika röda mattor att ja, det här kan bli tufft för dig. Men så här är livet i spotlighten. Och med det sagt så ska jag någon gång ta hämnd på den där jävla röda mattan. Fy fan. Tack, jättebra. Kan vi få henne bara dig också, Mini? Ta ett steg till höger. Tack, jättebra. Kan vi få henne bara dig också, Mini? Bara, då gör vi det här 10 steg i rad innan den här mattan är slut. Min Golgatavandring. Det var en humbling experience.
Aj, så jävla panik. Åh.
Ja, det var vad det var. Men hörni,
och så fattar man ju det, men det är också så... Ja,
ja, det är klart man fattar det. Jag vet inte varför man tror typ att de ska vara så vänliga nog att bara keep it to themselves. Typ. Eller bara gå med på. Mm. De är ju där för att göra ett jobb och ta bilder av det som är mest intressant. Så att de har ju rätt. Det är bara jävla deppigt. Man vill så gärna få fortsätta överskatta sin egen importans. Men anywho.
Men jag tänker mig ju också att så här, röda mattan bouncers eller vad de kallas för också, så borde vara liksom lite schysstare i det läget redan innan. Att, så här,
vill du verkligen ta den här vandringen? Är du säker på det?
Ja, är det värt det?
Hur stark känner du dig idag?
Ja, för jag har faktiskt varit med om någon gång att jag blev liksom typ så här nekad att gå in på den där matten. Men sen så kommer det en från liksom, alltså chefen på PR-byrån som bara, nej, hon ska in. Det kan typ ha varit Elgalan första året eller någonting.
Ja,
jag vet inte.
Ja.
Men och då känner man att det är nästan bättre att få den där innan, för att sen väl stå där som, och vara med om det som du var med om, Tove. Ja. Så jävla... Men det är också roligt som fan. Ja.
Det, man får se alla såna där humbling experiences man går igenom som... Det här är content, guys. Det här är roligt att snacka med sina kompisar om sen. Det här är en bra story vid middagsbordet. Allt är liksom i innehåll. Socialt livs innehåll, liksom.
Nej, men apropå rubriker så blir alltid liksom så otroligt handsvettig när jag ser mitt namn och bild på Break It. Jag vet inte vad det är, men då vet man inte att det är något. Ja, jag vet inte riktigt. DI, fast en dos skvaller, kan man säga så?
Mm. Det är liksom en blandning mellan Nyheter 24 och Dagens Industri, typ.
Ja, och så vet man att det kanske finns liksom alltid någonting där. Och sen nu har det ju släppts en massa siffror för allas företag och sådär. Och då vet man ju att ja, men det kommer ju komma någonting. Det är inga konstigheter alls. Och sen så, det har varit så i exakt 20 års tid sedan jag startade mitt första AB. Mm. Förutom en liten paus när jag bodde i Schweiz och var skriven där. Och på något sätt... kunde hålla mina siffror och mitt liv för mig själv, vilket var skönt. Men då när jag såg den här så var det liksom så här, åh nej, vad är det här nu då? Och då handlar det om att mitt bolag har omsatt 1,6 miljoner och det var 25% mindre än förra året. Och då tänkte jag så här, nej men gud, jag har ju varit jättestolt och nöjd över det här, för att det var ändå året vi låg på sjukhus. Vår son kom, jag drog ner på uppdrag och jag verkligen tänkte att så här, precis, jag är men verkligen funderat, alltså den där sjukhustiden fick mig att fundera på att så här, nej men jag kan inte hålla på och tacka ja till alla uppdrag, utan jag måste liksom prioritera färre men värre kunder. Men ändå så här, jag har känt mig liksom stolt över att jag liksom lyckades få igenom allting under ett väldigt tufft år och sådär. Så att jag var stolt, men sen så när jag läser det så känner man så här, nej men gud, det här är ju... Det är på något sätt lite...
Det känns som att det är så platta siffror att det blir... Men jag menar, för jag läste artikeln också ju. Och jag tycker att så här, alltså, det de egentligen sa, det var väl typ att så här, Sofia lagt om strategi och hon ville ha liksom färre men värre kunder. Nu, och det speglar sig så här i hennes siffror. Men det är väl det man kan tycka att det är så här, jo, men om ni ska nyhetsrapportera om siffror så borde de ju vara också... mer nyanserade, att så här, det där är ju ett sätt att tolka siffrorna, men då har man ju inte heller tagit in så här, hur har året sett i övrigt, för sånt påverkar ju enmansbolag om något. Och jag menar,
ja,
så här,
men precis.
Att kunna göra liksom 1,6 eller alltså så här, att kunna göra 75% av föregående års intäkter under ett år när du ligger ett kvartal på sjukhus och sen är mammaledig, alltså det är ju ganska otroligt. Och så hade det kunnat vara en nyhetsvinkel av liksom tiderna må vara svåra, men mycket går, kolla det här enmansbolaget som drivs av en kvinnlig entreprenör, bla bla bla. Det hade ju kunnat vara en motiverande peppartikel på något vis, men det var inte det jag fastnade vid mest, utan det var avslutet.
Nej, det var inte det jag fastnade för heller. Nej, ja, precis. Jag tror att det var det som var så här, okej, jag är stolt, jag har läst, jag har gjort det här. Och sen så var så här, men är det någonting som har hänt under det här året som skulle kunna ha påverkat det på något sätt? Mm. Och då kommer liksom avslutet att jag har gift mig med Avito-grundaren Filip Engelbert. Och det skulle då... men det planteras ju lite, tycker jag, så när man lägger det som liksom ett avslut så blir det ju lite så här...
Nej, det är inte okej. Okay.
Var det det som gjorde att omsättningen minskade 25%? Och varför väljer man ens att ta upp det i en artikel som granskar ens företag? Jag har alltid lite svårt att...
Nej, det har inte med något att göra.
Det är väl mer för att så här... Det har varit sen, alltså i de här 7 åren vi har varit tillsammans nu, i varenda artikel som jag omnämns så är det...
Omnämns även han.
Så ska det allt, hur bra det har gått för honom. Och att det ska vara liksom någon...
Men jag blir rasande när jag hör det här, för att The Break It gör när de gör så där. Om de inte heller gör sitt journalistiska jobb, och ser att så här, under det här året då så har du varit gravid, du har liksom fått ett prematurt fött barn, ligger på sjukhus, du är mammaledig. Och även om det hade varit en fullgången förlossning, eller liksom graviditet, förlossning, mammaledighet. Alltså så här, hur kan det överhuvudtaget tas upp? För det är liksom, du borde typ ha haft en omsättning på kanske 0 det året. Förstår du? Vad sätter det?
Nej, men jag blev också så här,
signalerar
att
jag det?
Ja, och sen tror jag att jag liksom mer och mer vill liksom prata om det här, om man har att liksom hela den här prestationsstressen som finns runt om just nu, och framförallt i Break It artiklar jag tycker liksom, oavsett vilken bransch man är nu, men man liksom jagar den där liksom rubriken att så här, vi har tagit in den här summan, vi har tagit det där. Utan det är ju liksom bottom line som räknas, men att man kan också det är liksom, det är viktigt för mig att kommunicera också det där att så här, men vad händer, man måste liksom också ha tid att stanna upp och fundera och ta hand om sig själv och prioritera det om man har möjlighet, ska tilläggas. Men för mig blev det så tydligt att så här, nej, men jag kommer inte hålla på och jaga liksom nya idéer och öka bolaget och skala upp och mega prestera. Det är inte där jag är just nu. Jag är bara glad att att det blev så bra som det blev, och att jag har tagit tid att liksom läka och fokusera och ställa om fokus, vilket jag verkligen har jobbat svinhårt på. Det är jag stolt över. Att inte alltid hela tiden måste handla om att jaga. prestation, 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 att det är de rubrikerna som räknas, utan liksom så här, fundera på
Nej, men det, nej, men det jag kan förstå ranerna. Om det är liksom så här, ur ett affärsvärldsfokus att det är de, det som räknas.
Ja.
Men det jag tycker det man reagerar på här, det är ju verkligen alltså, att det oerhörda sunket att hela, att fortsätta, alltså det är som att de tvingar in oss alla i deras DeLorean och tar oss liksom tillbaka några decennier där en kvinna alltid pågår i relation till en man. Att det är så här, vi vet ju det här, vi har ju pratat om det så jävla länge, vad fan, do better, ni vet bättre. Att det är så jävla bara sunkigt. Bättre. Ja.
Och, ja men verkligen, och sen så här, för nu var jag tvungen att gå in och titta på min redovisning. Och jag ser ju, det året som jag var gravid och födde Poppy så hade jag ju minskat omsättningen med kanske 700 000 och gjorde en förlust på 93 000. Och nu när jag har gjort klart det året som är efter då, när fortfarande Poppy är nyfödd och liksom allt, då ökar jag omsättningen och jag gör en liten vinst. Och det kan jag känna nu, bara så här, var det värt det? Nej, det var det inte. Det var fan inte värt det. För jag började jobba när Poppy var 10 dagar. Och visst, jag jobbade hemifrån. Och sen åkte jag in och spelade in Daily Messiah. 3 dagar i veckan, liksom. Eller 4 var det. Men det är så här... Ja. Och det är också när man redan är så ansatt som egen företagare. Och man...
När man är me, myself and I. Man är
Och det är, när man har den här typen av jobb som vi gör. Det går inte bara att... Och gå hem från kontoret och vara borta i 1,5 år. Utan liksom så här, man har löpande uppdrag som pågår. Eller man, och man vet inte heller om man är borta för länge. Vad kommer att finnas sen? Det mesta lyser sig, det har man ju insett nu. Mm. Det kommer att lysa sig om man skulle kunna tagit ännu mer tid för sig själv. Mm. Och då blir ju sån här, den här typen av rapportering så jävla skev. Och också det där med... Jag tycker typ att du borde höra av sig till, eller borde höra av dig till dem och säga så här kan jag inte skriva. Mm. Eller så gör jag det. Jag kommer att maila break it nu och så kommer jag skriva vad fan är det här?
Mm. Ja, liksom. Nej, men jag tycker mer så här, liksom, att vi ska ju uppmuntra att precis som du sa, Tove, det finns så många olika peppvinklar man kan göra på olika saker, alltså på, och framför allt vi har ju en möjlighet i podden att förmedla åsikter och tankar och känslor och så.
Och sanningar.
Och sanningar. Men liksom den här prestationshetsen, att också bara få känna liksom tid för att andas ut ibland också. Sen, för att det är redan stressigt som det. Vi alla tre kommer alltid veta vad den andra pratar om, för att vi lever och verkar i samma bransch och vi är egenföretagare.
Ja.
Men för alla andra där ute att liksom den här liksom prestationshetsen tycker jag ibland är.
Men det kan jag också bara dra en parallell till poddande, för där är det ju väldigt vanligt också typ att man märker att många poddar är så här, nej men vi kan inte ta ett break, vi kan inte bara inte släppa ett avsnitt varje vecka, för att det är så, om man ska lyckas om man ska behålla lyssningen, då ska man liksom köra på. Bara hela sommaren, hela julen och vintern. Mm. Och vi har varit
exakt,
så här,
aldrig.
Ja, men redan för länge sedan så bestämde vi att nej, men vi kör ett juluppehåll och vi typ kör ett sommaruppehåll. Och sen när allting hände, när Leo kom, så var det ju bara så här, nej, nu stoppar vi podden. Och sen får vi köra igång den när du är redo för det. Och det var ju några månader senare. Och då var ju så här, folk bara, men ska inte du Tove podden själv då? Man bara, nej, för det är vi tre som är podden och det är undantagsfall som vi bara kör två.
Mm.
Typ att någon har 40 graders feber och, eller typ att det är någonting som har hänt. Och då måste man få vara borta. Men, och det tyckte jag var så jävla bra. För sen när vi kom tillbaka igen så hade vi ju kvar lyssningen och lyssnarna. Och det är också så här...
Ha lite confident i det.
Ja, precis. Ha confident i det, men sen också att man vill ju att folk ska kunna applicera det på sina karriärer och yrken som inte är med i det. Att så här, nej, men vet du vad? Är du sjuk? Jobb inte från soffan.
Nej.
Händer någonting i livet? Säg stopp. Nu är det family first eller hälsan first. Och det kan vara skitläskigt.
Bra, det är exakt vad jag vill kommunicera med det här lilla inspelet om rapporteringen och hur den rapporterades och så. Mm. Det är det jag kommer ta med mig.
Mm. Ja, så det är fan okej att bara, nej, nu går det inte. Nu tar vi ett break här.
Mm.
Var det än gäller.
Precis. Mm. Break from break it.
Ja, nej men då är det väl lilla Maj då som får prata om vad jag är i livet just nu, och jag är på ett ställe där jag har varit så många gånger förut. Hashtag vi som aldrig fick sportlov. Alltså visst, där har ju någonstans alltid varit någon slags klassmarkör om vem man var då, alltså om man var en sån som åkte bort på loven eller inte, och det är det väl fortfarande säkert.
Ja, det är det verkligen.
Men det känns mer som att det kanske är de vuxnas ångest än vad det är barnets. Eller jag kommer inte ihåg att jag var inte särskilt besvärad av det, mer än att jag tyckte det var tråkigt att det inte var lika många kompisar hemma när jag var liten liksom. Och Sigge känns väldigt obesvärad av att hon får hemma det här sportlovet liksom. Men som vuxen så tycker jag att det är en sån här, det hade varit så mysigt att vara en sån som kan åka bort alla lov, men vi kan liksom inte det. Jag måste nästan alltid jobba, Sigges pappa måste nästan alltid jobba, och då prioriterar man liksom en sommarsemester istället, eller du vet, vi är inte de som åker bort. Men jag undrar hur liksom mycket folk upplever det som någonting som är jobbigt. Jag tänker också typ som, vi har barndomskompisar då som bor på Lidingö där vi är uppvuxna, jag och Sofie. Och de pratar ju ganska ofta om, liksom, för de jobbar i servicehandeln där ute, liksom, att så här, jag menar, att de kan bli jävligt mätta på den stämningen som råder kring alla de här loven, när liksom folk som kommer ut och in i deras... Liksom, men de hör ju mycket om snacket om liksom så här, det är ganska fint att berätta vad man har varit på för jättefancy resor på alla loven liksom, och att alla måste ha varit på de här liksom. Och så är det ju olika i olika förorter såklart liksom. Här ute kanske inte lika jobbigt liksom i Nacka, får jag för mig. Här är det liksom lite mer så här blandad socioekonomisk crowd liksom, men runt, om man nu bor i Stockholm, runt omkring liksom, alltså många norrortskommuner och sånt, så gissar jag att det kanske är lite tuffare. Hur upplever ni sånt här runt er liksom?
Alltså jag har ju aldrig egentligen åkt bort på sportlov eller höstlov förut. Det här är nog första gången vi faktiskt åker på själva sportlovet.
Ja.
Men det är ju för att det är skolplikter, och nu att vi fick tag på, alltså vi åker till vår kompis stuga och då får vi den till kompispris. Men, och då var den ledig nu, vilket är sjukt, för allting är helt slutbokat här, och det var lämmeltåg upp från, från Stockholm med Packlines bilar. Packlines krynte bilar. Men, nej, och så, för där har jag också varit lite så här anti just, man åker, jag åker gärna på grejer och sådär, men kanske inte när det är sportlov och sånt här. Och det är sällan funkar heller med min, med mina jobbsituationer. Men nu kan jag göra allting på distans i princip. Så att, nu blev det så här. Men där vi bor nu också, så är det ju... Alltså det är väl mycket medelklass och så där. Men man ser ju... Alltså alla på Instagram nu som man känner i princip är ju iväg på sportlovsresor. Jag kan inte heller minnas att jag någonsin var på något lov som barn. Man satt hemma och kollade på MTV typ.
Vi kan ha åkt upp så här till någon kompis där man och pappa i typ Malung, och sen så tog man någon skiddag i Sälen när man ändå var där, men vi åkte liksom inte på såna här, nu är vi på skidresa och bor på skidhotell. Det hände liksom inte. Eller på jullovsresa till Kanarieöarna eller till, inte vet jag, alltså de där grejerna, vi hade liksom inte någon sån. Jag tror varken kultur eller ekonomi för det liksom. When I grew up.
Och sen tänker jag också att man behöver få barnen att förstå, men det är ju så med allt egentligen, att få dem att förstå liksom värdet av saker. Och uppskatta det. Och också att så här, man verkligen, om man tar sig en sån här resa och tar råd till det och tid till det, att man peppar dem som fan, och att de förstår att så här, men det här är... Det är dyrt, det är inte alla som har råd att göra det här, och vi har turen att vi har råd att göra det här just nu, och då ska vi försöka få ut så mycket som möjligt av det, och
Och det här, nu ska ni vara jävligt glada unga, för en våffla kostar inte alltid 260 kronor, utan det är vecka 9. Njut av den. Fan vad god den är. Varenda tugga.
Ja, alltså vi är ju, jag lurar på växelkursen här.
Ja, exakt.
Vi är ju för snåla för att äta ute när vi är här. För det är också så här, det brukar typ inte vara så gott. Det är alltid kaos och det är svindyrt. Så det är hellre typ att man drar ner till grillplatsen och står och grillar korv över öppen eld. Och sen så kör man alla middagar hemma. Ja. Så vi redan handlar. Och det var också nu när vi kom hit. Jag är hemma med mina kompisar Mia och Kalle som har barn i samma ålder som mina barn. Och de har alltså hemma stått och rullat 200 köttbullar, gjort gräddsås, rårörde lingon, egenpressad gurka. Så när de kom upp hit, och bara, de behövde bara göra potatismos och sen var maten klar. Man värmer på resten.
Ah.
Och sen har de liksom kokat en chili hemma som de också bara
men
tar
herregud.
Upp. Så då har vi en kväll.
Men gud vad
och
lyxigt.
En buff som de har gjort i förväg. Så att, du vet, när man är trött där efter skidåkningen, då kan man ta en bastu, en bärs och sen så kokar man lite potatis eller vad det nu behövs till och gör en liten sallad och sen är liksom maten klar.
Herregud.
Det är genialt.
Drömresesällskap ur den aspekten.
Ja, jag vet.
Gud är... vad lilligt.
Ja, oh, gud.
Ja.
Det kommer slåss om att få åka med dem
ja,
igen.
Exakt. My, ja, vad hade du en mailadress på henne?
Det har jag. Men du får inte sno henne. Du får absolut inte sno henne.
Jag lovar ingenting.
Det känns ju som också om jag introducerar dig för vänner så kommer de tycka mycket mer om dig än vad de gör om mig sen, så då är jag dumpen.
Absolut.
Men du är så mycket bättre på att svara när folk ringer och svarar på sms och
det ska
grejer.
Jag ha. Det ska jag ha.
Och det kommer vinna över dem.
Det är tydligen viktigt i vänskaper har jag upptäckt alldeles för sent.
Ja, det tog ett tag, men det verkar som folk uppskattar respons.
Ja.
Man vill alltså ha motjuck. Ja, det låter mycket begärt, men
det är konstigt.
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hörrni, vet ni vad? Tiden springer ifrån oss. Men jag ska avsluta med ett litet tips för den som vill ha kul. Alltså jag jobbar med en redaktör i den här tv-kollen som jag gör, den andra podden. Hon heter Johanna Goretzka, är jättesmart och rolig tjej. Och hon har öppnat mina ögon för en helt ny content-värld. Och det är parfymrecensioner. Ja. Jag har aldrig varit så intresserad av parfymer, så att jag har liksom naturligt inte hittat dit. Jag har ju alltid varit sån som väljer en parfym och så har jag den i 20 år. Men vad heter det? Hon tycker ju att det här är intressant och därför så händer det då att hon lägger upp skärmdurpar från olika parfymrecensioner. Och de kan låta ungefär så här. This did not work on me at all. Two sprays and I can't pass through that woody face. Smells to me like you spray praline over a dirty cat peed woodlog. Det som händer är alltså att hon beskriver doften som pralin över smutsig trästock som pissats ner av en katt. Okej, vi går vidare. Här är en annan, nu skulle jag ju haft också vad det är för parfymer, men det har jag tyvärr inte skärmdumpat.
Ja.
Nu har jag bara skärmdumpat vad de säger om dem. Här är en annan doft då. This makes me feel like a whore in a great way. och då har Joanna också lagt till sin egen kommentar till det, att så här, köpte exempel av denna förstås. Det är ju klart man vill lukta som en riktig hora. Nu ska vi se här. Och så har vi den sista här då. Här. We'll see if I like this versus imaginary author's memoirs of a trespasser more for my dream of getting a perfume that will make superstitious Asian people think that there's a ghost nearby. Va? Vad exakt betyder det? Det här är alltså en parfym som kan få superstitious Asian people att tro att de är nära ett spöke. Det här, ja. Personerna. Nej, men alltså, eller där nere, den här doftar som då 95-åring, som om en 95-åring skulle spraya någonting då för att maskera lukten av att de har full blöja på sig. Så doftar den här.
Oh,
nej, men alltså, det här är en hel värld full av människor som hittar sätt att beskriva saker som är så bortom the realms om hur jag skulle beskriva dofter. Så att jag vill lämna er allihopa, särskilt ni som sitter hemma liksom jag på ett sportlov och åtminstone slipper köpa svindyra våfflor till era barn. Ni, ni kan söka upp parfymrecensioner online och sen kan ni skriva tackord till mig egentligen till Johanna Goretzka för att vår värld har öppnats in till denna. Ja, det var det jag hade att säga om saken.
Ja, det var det.
Hörrni, vi sätter punkt för idag.
Du ringde min kusin här, så jag ska slå honom en signal.
Ja, gör det.
Så vi se läget är.
Hörrni, vi hörs om en vecka.
Jag älskar er.
Vi älskar
jag
dig.
Jag älskar er så mycket.
Ja, det är så ömsesidigt.
Men puss, puss.
Puss, puss, puss. Vi hörs sen.
Hej, hej.
Puss. Hej.
En podd från Aller Media.